För jag har alltid haft folk som har varit nej-sägare eller så, som, ja men du ska inte... Det var ju som när första träningspasset jag skulle ta svart bälte. Ja. Oj, vad det var många som skrattade åt mig.
Ja.
Och när jag tittat på andra, de som var i toppen i världen, jag har aldrig gått och tänkt och beundrat dem. Att nej. Tänkt att åh, vad de är bra. Utan jag har försökt att tänka, hur ska jag slå dem?
Ja.
Jag växte nog mest självförtroendemässigt genom att träna hårt och känna att jag gjorde det där som ingen annan gjorde.
Ja.
Liksom göra sådana saker när liksom jag tänker att idag, nu, just nu tränar nog basket med ingen av mina konkurrenter.
Nej.
Då ska jag träna.
Ja.
Och då, jag ville gärna göra sådana lite galna grejer som på julafton eller så här högtiden när jag tänkte mig att nej, men du tränar inte mina konkurrenter. Då gärna två träningspass.
Ja.
När jag tog studenten så tränade jag två träningspass. Det finns ju folk som tycker om att prata om sig själv och säga hur grym man är, hur duktig man är och så här vidare. Men jag tänker så här att är du bäst, då vet alla att du är bäst. Då behöver du inte säga det. Så därför så hade jag målsättningen att försöka bli den bästa versionen av mig själv som jag kunde bli. Jag älskar att vinna, men jag avskyr inte att förlora.
Hi and welcome to the I Love Success podcast. Today's episode will actually be in Swedish as we have a very special Swede here. Innan vi sätter igång vill jag bara säga tack. Tack för att du bestämt dig för att lyssna på det här avsnittet. Tack för att du gör ett medvetet val att vara öppen för att lära dig nya saker och utvecklas. Och även fast mitt stora mål är att hjälpa minst 10 miljoner människor på 10 år att uppnå sina drömmar, så är du just nu den absolut viktigaste personen för mig. Så snälla hjälp mig uppnå mitt mål genom att vara den bästa versionen av dig själv, ge allt och framförallt ha ofantligt roligt på vägen. Denna veckas gäst är en av dem inom karaten, förutom min pappa och alla landslagscoacher såklart, som har haft störst inflytande på mig. Jag kommer ihåg det som det vore igår, mitt första landslagsläger. Jag visste inget, kunde inget, men hade viljan och drivet. Christian Koivuma, som då var senior, tog sig tiden att prata med mig och ge mig massvis med tips, trots att han inte behövde det. Jag skulle ju trots allt en dag bli en av hans konkurrenter. Detta är något som jag tycker genomsyrar mästare och det är otroligt framgångsrika. Det drar med sig även när det inte behöver och det ger allt även fast ingen tittar på dem. Det ger alla en chans och det tror på sin egen förmåga under lång tid, långt före någonsin vinner. Christian Koivuma är allt det här och lite till. Han har vunnit 9 SM-guld, 4 NM-guld och världens största öppna tävling i karate, Paris Open. Låt oss välkomna den fantastiska Christian Koivuma. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur kändes det att höra allt det här?
Ja, nej, det värmde hjärtat.
Värmde hjärtat. Värmde en gammal mans hjärta. Det är så kul att ha dig här. För även fast inte du vet om det så har du faktiskt varit en av dem som jag velat ha här mest. Och det passade så bra nu att vi kunde få ihop det. Så tack så hemskt mycket.
Ja, varsågod.
Och mitt mål lite med den här podcasten är att få ut det här blyga och anonyma inom dig. För det finns en jäkla vinnarskalle och det finns en sån sjuk jäkla låga inom dig som inte alla ser, men som jag har fått äran att se och jag vill gärna dela med mig av den. Så låt oss börja med en lätt fråga.
Mm.
Vem är Christian Koivuma som person?
Ja, vem är jag? Alltså jag är uppvuxen i idrottens värld, karate då, där du och jag lärde känna varandra. Men idag så sportar jag inte så mycket utan jag jobbar som lärare och konstnär. Familjefar, bor i Katrineholm i Sörmland. Ja.
Vad kul. Och låt oss ta oss tillbaks till, du växte upp i Haparanda va?
Mm.
Kan du berätta lite om din barndom där? Vad var det som gjorde att du blev intresserad av idrott?
Ja, alltså min pappa är ju, han var ju en riktig sån idrottsfanatiker. Han höll själv på med boxning och cykling och väldigt intresserad så. Själv var jag inte så intresserad av sport egentligen när jag var liten. Sen så såg jag ju den kända filmen Karate Kid.
Ja.
Och då hände det någonting inom mig. Och då liksom det ena ledde till det andra. Jag började med karate och när jag började med karate då kommer ett allmänt idrottsintresse också upp. Och det ledde ju sen till att jag så småningom blev idrottslärare.
Och hur kändes det då när du fick din första medalj? Var det någonting som du brann för? Gav det blodad tand eller hur?
medaljen i sig kanske inte var det som var, det som var mest belönande. Det var den här att få poäng.
Ja.
Alltså man gjorde en teknik och så fick man poäng. Det var liksom en direkt belöning för att där gjorde du någonting som var bra.
Ja.
Så att det tycker jag var en del av tjusningen med idrotten och karaten, att man liksom man får mycket belöningar liksom under match liksom. Det kommer poäng och jag kan tänka mig att så måste det vara i andra sporter också.
Ja, för jag kommer ihåg när jag träffade dig så väl du berättade alltid att som junior du var med på några junior SM och du kom alltid typ fyra. Vill du bara berätta lite om det och hur det kändes att vara så nära pallplatsen men ändå inte liksom nå hela vägen?
Nej, men det var frustrerande för att det var egentligen, jag hade två tävlingar per år ungefär. Det var Boden och Open uppe i Haparanda. Och sen åkte jag en gång per år ner på junior-SM och det var oftast någonstans nere i södra Sverige.
Uh-huh.
Så jag hade inte så mycket, det var inte så många tävlingar. Och hade lite oflytt sådär och hamnade utanför pallen. Och egentligen det stora målet var att komma med i juniorlandslaget. Det var dit jag ville. Och jag tror nog att på grund av att jag inte gick riktigt min väg så fick jag liksom aldrig chansen.
Nej.
Så jag kom ju in, jag kom ju aldrig in i juniorlandslaget. Jag kom in i seniortruppen direkt första året som senior sen.
Ja. Men hur var det för dig under den tiden? Tänkte du någon gång, fan jag lägger av med det här? Eller det fanns aldrig liksom på kartan?
Nej, det fanns aldrig på kartan. Utan jag hade ju liksom, nej men alltså karaten, det var ju liksom jag.
Ja.
I Haparanda det var jag liksom, det var min identitet lite grann. Folk visste att jag höll på med karate.
Ja.
Och jag hade bestämt mig att det här är någonting som jag kommer hålla på med. Och jag vill bli jättebra i det.
Ja.
Så att det fanns liksom inget.
Fanns inte.
Nej, och jag har aldrig känt så under liksom att motgångar, att nej men nu struntar jag, utan snarare tvärtom egentligen. Motgångarna har alltid, det har liksom gett mig, jag har fått lära mig så mycket av motgångarna och gett mig så mycket liksom ny kraft, så att det har gett mig liksom språngbräda till att motivera min träning.
Ja.
Det är tvärtom istället, när det har gått riktigt bra på tävlingar, det är då jag har känt liksom att när jag har uppnått något mål som jag har siktat på länge, då kan jag bli liksom låg nästan och under liksom en lång tid liksom, jag har svårt att hitta tillbaka till motivationen.
Det är det som är så intressant. Det är därför det är viktigt, tror jag, att sätta nya mål. Att, för det är då det blir kul igen. För när man når målet, det är ju spännande. Mm. Men det försvinner väldigt fort.
Mm.
Och jag känner igen mig själv i det här. Mina största motgångar har nästan alltid gjort mig bättre.
Mm.
Men många lägger ju av. Vad tror du skiljer dig och eliten från många som, vad heter det, lägger av så fort man har några motgångar?
Det är säkert, det kan ju vara lite individuellt, men jag tror att för min del så har jag ändå haft ett helhetsperspektiv liksom. Jag vet ju vart jag ska så småningom.
Ja.
Och då är ju liksom motgångarna bara en del av själva resan.
Ja.
Jag tänker mig, lever man här och nu, då kanske en motgång blir jättestor, om man säger. Jag vet inte.
Och jag tror det är svårt, för om man tittar på en kille från Haparanda ska ju inte kunna komma ut och vinna, jag ska inte prata om SM, men komma och konkurrera med de bästa i världen på flera tävlingar och nå den nivån, det ska ju inte hända. För om man tittar på förutsättningarna, så det är ju någonting jäkligt coolt du har gjort. Har du någon gång funderat på vad det egentligen var som gjorde att du tog det så långt som du gjorde?
Nej, men jag tror att alltså har haft en målsättning och har det här liksom det här drivet i mig, alltså passionen för sporten.
Mm.
Alltså det har inte varit någon förälder eller någon annan som har liksom haft sina förväntningar på mig så, utan jag har haft höga förväntningar på mig själv. Och jag har gjort det för min egen skull. Och det har liksom kommit från hjärtat. För att jag har velat göra det. Och det har varit min stora passion liksom. Och då har jag ju liksom lagt ner den här tiden som man behöver göra. På att liksom dels träning och försöka förstå liksom själva hela liksom konceptet. Alla spelreglerna. Försöka liksom förstå allting på djupet.
Ja.
Inte bara liksom skrapa lite på ytan, utan försöka förstå allting.
Ja.
Och få ihop allting liksom till ett paket. Och det tar ju många år, vad man än gör.
Hur gjorde du ett sånt tillfälle när det finns förväntningar på dig och du är vältränad, du är i form, men ändå funkar ingenting. Hur går du vidare från det? Hur ser tankeprocessen ut? För det händer ju oss alla i livet. Vi tror och vi har bestämt att så här ska det bli. Mm. Men så det här blir inte alls så. Hur var din tankeprocess för att göra det bättre? Och jag tror för en människa som dig kanske mycket av det här kommer naturligt. Mm. Men om du kan bara tänka tillbaka lite och se, vad tror du gjorde?
Karaten är ganska brutal så, för att en karatematch är 3 minuter. Mm. Och går det emot på de här 3 minuterna, det är ganska kort stund du har på dig att försöka ändra det till någonting positivt så att det ska gå bra. Så tyvärr, oftast var det nog så att när det inte gick vägen, då gick inte matchen vägen heller. Oftast var det ju så. Ja. Och sen var det ju bara back to the drawing board och försöka liksom förstå varför, vad var det som hände.
Ja.
Och att inte aldrig göra om det misstaget igen. Ja. Lite den tankesättet hade jag egentligen alltid med allt. Liksom. Ja. Du ska ju aldrig göra samma misstag 2 gånger. Ja. Och du ska ju aldrig fatta ett beslut under en match som du sen efteråt inte liksom känner att du kan liksom stå för. Det var lite mitt tankesätt, så att när du går in och gör en match så ska det liksom, allting du gör ska ha liksom ett syfte.
Ja.
Och ibland så kommer det såklart helt automatiskt.
Ja.
Men när jag tittar på band efteråt så ska jag kunna förklara, den gjorde jag därför att det, och det var bra därför.
Ja.
Och någonting som jag inte bara gjorde, och det fanns liksom ingen förklaring bakom.
Ja.
Då, det behöver bara klippas bort, ja, om man säger.
Och varför tror du att du är en person som utsätter dig för de här sakerna? För du behövde ju inte göra allt det här egentligen.
Nej.
Du behövde inte bli en idrottare. Du behövde inte åka ut och riskera att få stryk av någon tuff ryss eller japan. Liksom. Vad är det som driver dig eller drev dig att göra det?
Men för mig var inte något av det obekvämt.
Nej.
Alltså det var ju, hela min idrottskarriär, det var ju bara som ett enda stort glädjerus.
Ja.
Och allting som man gjorde till, som man var tvungen att göra, det var aldrig, jag upplevde det aldrig som att det var jobbigt.
Nej.
På det sättet. Alltså klart att det fanns vissa jobbiga delar. Jag tänker så här, sparringpass på ett landslagsläger, om man körde med folk som man visste att man kunde bli skadad.
Ja.
Och så hade man en viktig tävling om en vecka eller 2 veckor. Ja. Sånt tyckte jag var mentalt jobbigt.
Ja.
För jag tyckte att det var onödigt att skada mig innan.
Ja.
På tävling, då har jag aldrig känt att jag var orolig för att skada mig. För de tankarna fanns ju inte där. Då skulle man ju göra sitt bästa på matchen.
Ja.
Man har skadat sig i onödan på träning. Sånt var jobbigt.
Ja.
Men ja, man hade inget val. Det var ju bara liksom, gör man inte det, då blir man inte uttagen och då får man inte åka och tävla.
Och det är ju rätt intressant. Och detta är ju inte, man behöver inte hålla på med karate för att fatta detta. För oavsett på vilken arbetsplats man är eller vilket lag, så finns det alltid, jag vill inte kalla dem idioter, men det finns folk som ser saker och ting på andra sätt än man själv. Och det kan ju vara väldigt svårt. Och det finns folk som kanske inte vill det väl, speciellt i en miljö där man konkurrerar. Hur ska man hantera det egentligen? För det är någonting som, nu är jag mycket bättre på det, men jag hade svårt för det.
Kan du formulera frågan till?
Till exempel, I en miljö som ett landslag eller ett jobb och så vidare, så är det ju, det finns alltid kanske någon som inte vill dig väl, och det finns det är konkurrens. Hur hanterar man det på ett bra sätt? Hur gör man det så att man blir bättre utav det istället för att man liksom blir sämre av det?
Ja, hur man gör det vet jag inte, men för mig har det verkligen varit så att, för jag har alltid haft folk som har varit nej säger eller så, som, ja men du ska inte, det var ju som den här första träningspasset, så jag skulle ta svart bälte.
Ja.
Oj vad det var många som skrattade åt mig.
Ja.
Och det gav mig så otroligt mycket energi.
Ja.
Och sen har man ju fått höra under vägens gång liksom, folk som har trott att nej men det kommer inte gå bra för dig, eller du kommer bara komma så långt, eller som sagt, ville sätta någon form av stämpel på mig.
Ja.
Och det är ju det bästa de kunde ha gjort.
Ja.
För att det har bara gett mig mer energi.
Ja.
Och när det är ju som alla tävlingar, eller om man inte har blivit uttagen på någon tävling eller så där. Alltså det är det bästa som kan hända.
Ja.
För då blir jag liksom ostoppbar. Så att, nej men...
Nu börjar men, vi komma men, någonstans.
Men hur? Men
var
hur?
Kommer detta ifrån? Alltså varför? För de flesta, eller inte de flesta, men jag ska säga många i den situationen går tillbaks, men du går framåt.
Mm.
Du skapar en eld inom dig själv.
Mm.
Och liksom, varför?
Nej, men alltså jag avskyr att få en stämpel utifrån att du är på det här sättet. Du är så här, du ska göra det här. Nej, sånt gillar inte jag.
Nej.
jag vet inte, kan det vara, det kanske är i vägen för min, den kreativa processen på något sätt. Ah. För att ska man vara liksom kreativt skapande, en idrottsman som behöver liksom, där behöver man vara kreativ och hitta det som passar dig själv och så vidare. Och sådana andra saker runt omkring som ska på något sätt sätta in, sätta ramar liksom, du tillhör det här facket så här. Det jobbar ju tvärt emot dit jag vill. Det ska ju vara liksom, det ska vara fritt och man ska kunna, ingenting är, alltså ingen idé är ju en dum idé. Nej. Förrän man har provat och så. Och sådana här ramar, det liksom, det förstör.
Ja, jag håller med. Och du, på tal om konst, du är ju en jätteriktig konstnär nu. Och jag tror att, har det något att göra med din kreativitet som idrottsman också? Tror du att, du att det blev naturligt att du ville hålla på med konst?
Om vi säger så här, jag tror inte att jag förstod när jag höll på och tävlade så mycket att kreativiteten var egentligen kanske en, den biten som gav mig liksom mest ett bra välmående, idrotten. Och lite det har jag ju fått sen i när jag är konstnär. Ja. Men det är samma sak när jag jobbar som lärare också. Ja. Där är det också enormt mycket kreativitet som behövs för att liksom hitta bra lösningar och möta alla där de är och alla elever alltså. Så att det tror jag det är viktigt för mitt välbefinnande på något sätt. Det är liksom, det är en ganska stor del av mig och jag tror inte, jag kanske inte visste det när jag var aktiv själv, men nu efteråt så har jag förstått att det var ju väldigt viktigt.
Och en sak som jag tycker är rätt häftig med dig, det är, för jag har tänkt mycket på det, du är en person, du har ju vunnit väldigt mycket och du älskar ju att vinna och när man vinner är man ju en stjärna. Mm. Men träffar man dig utanför den här mattan när du tävlar så är du ju väldigt, du beter dig med väldigt lite ego. Och vilket skiljer sig väldigt mycket från många inom speciellt individuella idrotter som tycker om egot även utanför. Kan du bara prata lite om det? Mm. Varför du tror det är så? Eller har du ett ego?
Alltså, ja, jag känner ju lite så här att det finns ju folk som tycker om att prata om sig själv och säga hur grym man är, hur duktig man är och så här vidare. Men jag tänker så här att är du bäst, då vet alla att du är bäst. Då behöver du inte säga det. Så är det. Mm. Och då behöver man inte gå omkring och försöka få sig själv att låta bättre än man är. För då döljer man någonting, tänker jag. Då är man inte så bra som man är. För man behöver inte säga det. Är man Wayne Gretzky eller Michael Jordan, de behöver inte gå omkring och säga till folk att de är grymma inom sin sport. Alla vet det. Alla som ser det vet att de är grymma. Och då finns det liksom inget behov att göra det. Lite så har jag tänkt liksom att, så är det, och är det så att någon inte tycker att jag är bra, då är det är okej också.
Ja. Så det är nästan myst lite med det att du bara kör och folk ska tycka att du är bra naturligt.
Ja, nej men lite så är det, när man kommer upp, man får ju mycket bekräftelse och folk tycker att man är duktig och och kanske kommer och frågar om råd och tips som du gjorde en gång i tiden när du var junior till exempel.
Varför hjälpte du mig där egentligen? För jag kommer ihåg det, jag tror det var mitt första landslagsläge. Jag hoppade ju, mitt fotarbete var ju inte speciellt bra. Jag kommer ihåg att du tog dig tid och visade och det var inte 2 minuter, det var en lång stund. Och sen fortsatte vi prata om det på flera landslagsläger och så vidare. Varför hjälpte du mig till exempel?
Nej, men jag tyckte det var ganska tydligt. Du hörde liksom, du ville någonstans. Mm. Och du var inte, liksom, du verkar vara en schysst kille. Du var inte där liksom och trodde att du var störst, bäst och vackrast. Utan du var där för att liksom du ville lära dig. Ja. Och du var mottaglig. Och jag tror det var säkert, nu kommer jag inte ihåg i minsta detalj exakt hur samtalet gick. Men jag tror att det var så att jag kanske sa någonting och jag bara såg det på dig. Du bara lyste upp och du var så tacksam för att jag liksom tog mig tid. Och då det finns ju ingen heligare känsla än att få dela med sig till någon som faktiskt vill.
Nej.
Jag vill ju inte vara en sån som liksom forcerar och liksom ska liksom ta plats om inte någon vill ha det. Men är man liksom mottaglig så det är väl härligt. Ja. Man får dela med sig av någonting och någon annan uppskattar det.
Är det viktigt att dela med sig av den kunskapen man har, tycker du?
Ja, det tycker jag. Dels om man får tänka på ett egoistiskt perspektiv så jag tror man utvecklas också av och att få dela med sig. Men det finns väl inget heligare än att ge och hjälpa andra. Det är därför jag jobbar som lärare, tänker jag. Jag får ju det här varje dag. Får jag hjälpa ungdomar och hjälpa dem att växa och vara med på liksom, en resa. Det finns ju inget helligare.
Hur bygger man upp tron att man kan göra någonting som man aldrig har gjort innan? För det finns så många människor som drömmer om någonting, men man känner ingen som har skrivit en bok eller som har vunnit en stor tävling eller startat ett företag. Och så fort man nämner det så kanske folk säger, nej, det där går inte. Det, hur bygger man upp den tron? Alltså, vad är det för mindset?
Jag har bara liksom pratat med mig själv i princip. Ja. Så är det va? Jag har väl...
Vad säger man till sig själv?
Jag har väl hjärntvättat mig själv genom alla år. Liksom. Alltså, om man tänker, någon som inte har varit i min sits, alltså, varje dag i princip, så fort ögonen öppnat på morgonen, börjar jag tänka. Vart ska jag någonstans? Och så kanske upp någon negativ tanke, så sa jag till mig själv, sluta tänka på det där, du ska dit bort, allting annat är oviktigt. Och liksom hela tiden bara sådär. Och jag tävlade i ganska många år. Och liksom, det var ju liksom hela min existens var ju så.
Men lärde någon dig detta? Var det någon bok du läste eller var det någon du jobbade med eller det var bara...
Nej, alltså jag hade ju... Någonstans så tror jag att det väcktes lite grann. Jag hade en ganska tuff ungdomsår hemma.
Vad hände? Och,
ja, jag hade en mamma som... psykiskt instabil kan man säga och missbruka alkohol och jag tror tabletter och så, jag vet inte, men så jag mådde inte bra hemma om man säger, under högstadieåren och gymnasiet, och då var ju liksom karaten var ju liksom, jag kände att det var min väg ut på något sätt, så jag tror att liksom det bara blev så.
Du har bestämt det. Jag måste nästan
göra det. Var det lite så. Ibland kände man att nu ska det här bryta ner mig. Och så pratade jag till mig själv. Nej, det här är din väg ut. Du visar till alla andra liksom, att du kommer att fixa det här.
En sak som jag har tänkt mycket på är att många idrottare överlag och även människor som entreprenörer och skådisar bygger mycket av sin självkänsla kring prestation. Var det samma för dig?
Menar du att prestationen, att det går bra? Eller?
Att det går bra, ja. När du presterar så var självkänslan bra.
Men så är det säkert. Det är klart att har man vunnit en stor tävling eller det har gått riktigt bra, det är klart att det hjälper.
Ja. Och hur hanterar du dig själv i situationer när det inte går bra? När man inte känner sig så bra. Liksom vad kan man göra för att vara stark i de situationerna? Det kommer ju inte gå bra alltid.
Nej. Jag har ju det, alltså, för mig kommer det nog helt naturligt. Alltså, så, motgång, då blir det lite så att nej, nu jäklar.
Ja.
Nu tar jag tag i det igen. Det är samma sak som idag när jag målar en tavla eller någonting. Mm. Alltså, jag kan inte avsluta med ett misslyckande. Det går bara inte.
Nej.
Det spelar ingen roll om det är 11 på kvällen och jag känner att nu vill jag gå och lägga mig. Sista penseldraget och så har jag förstört en tal. Då måste jag i princip börja på en ny. Det går bara inte liksom att lämna det där. Det måste liksom vara en... Ja, du kan inte liksom ha en motgång och sen så bara liksom acceptera. Utan du behöver liksom... Nej, gör om, gör rätt.
Det är därför du blev så bra som du blev.
Ja. Men sen vet jag inte om det är... Jag har ju hört folk säga så här, Christian, jag önskar att jag vore som du.
Ja.
Och då brukar jag säga, nej, du önskar det inte. För det är inte så roligt heller att vara som man är.
Nej. Jag tror det är ju, vad jag gör egentligen, jag forskar i framgång. Och en sak som jag börjar inse mer och mer, det är att framgång och lycka går inte alltid hand i hand. Det finns stunder av lycka i framgång och... Jag tror det går att balansera det. Men det finns få som är bäst på det de gör som lever ett balanserat liv.
Mm.
Det går inte egentligen, eller?
Nej, jag kan bara tala för min egen skull. Men jag har inte varit, mina största glädjerus har ju faktiskt inte varit när jag har stått på alltså de stora prispallarna. Det har inte varit så, utan då har det varit nästan tvärtom. Liksom. Jaha, men nu då? Vad är nästa då? Och har man vunnit en gång, men hur ska jag göra nu? Nu måste jag vinna en gång till.
Uh-huh.
Ibland önskar jag efteråt kanske att man skulle försöka njuta lite igen också.
Uh-huh.
Men andra sidan, hade jag varit en sån som gått omkring och njutit lite igen, då kanske jag inte hade lyckats med det här gjort, jag vet inte.
Nej. Jag tror det ser man ju på många, vad heter det, väldigt duktiga idrottare, speciellt att det är alltid next. Mm. Så fort man uppnår ett mål så är det nästa. Mm. Men det som många också pratar om är att de ångrar att de inte njöt på resan tillräckligt mycket. Mm. Hur njöt du alltså på vägen mot dina framgångar? Och hur gjorde du det?
Jag kan säga så här, jag njöt, eller när framgångarna började komma på allvar, på den nivån som jag kände att jag ville vara på, då hade jag kommit insikt att jag behöver njuta. Innan det så gick jag omkring och inte njöt tillräckligt mycket. Att jag kunde lära mig att slappna av och bara liksom, fasen, det här är ju rätt häftigt att vara här på den här tävlingen och få möta någon och någon som ställde, en motståndare som man fick, och man visste att det här kanske var bäst, den här killen var bäst i världen. Och kunna stå där och bara känna det här ska bli så kul. Då kunde jag prestera så mycket bättre. Och försöka tänka, för jag visste ju oftast att en sån person som har, de har så otroligt mycket att förlora. De borde ju ha haft betydligt mer negativa tankar i sitt huvud, tänker jag, än vad jag hade, eller behövde ha. Och det är då man kan tillåta sig själv att få det här lilla flowet, och liksom det bara flyter på när du vågar njuta i nuet, även om det liksom är otroligt mycket stress som man har på sina axlar och förväntningar, och man har tusentals timmar av träning bakom sig till ett visst ögonblick och du har 3 minuter på dig att prestera, men ändå känna att härligt, nu är jag här och jag ska bara njuta. Men det är ingenting som jag tror, alltså jag vet inte om jag hade kunnat ta fram det 5 år tidigare, jag vet inte.
Det kommer nog med erfarenhet. Jag vet själv, i slutet av min karriär, när det kändes som när jag presterade som bäst, det var när jag hade den inställningen att jag måste inte vinna. Nej. Jag var inte rädd för att förlora, men jag visste däremot att jag hade gjort alla förberedelser jag kunde göra. Och jag sökte lösningar för att vinna. Mm. Jag sökte inte efter att, som jag gjorde kanske tidigare när man började vinna, att nu ska jag inte förlora. Mm. Nu måste jag vinna. Mm. Vilket är den sämsta inställningen man kan ha nästan. För även om du vinner förlorar du. I alla fall mentalt. Mm. Så att hitta den, så att våga spela spelet och att inse att oavsett hur duktig motståndare du möter eller vad du har för mål, att det finns en lösning på det. Det har någon annan gjort det, kan du också göra det. Och även om ingen annan har gjort det så kan du hitta en lösning. Och jag tror det är någonting som många coacher också behöver prata mer om. Många gånger pratar man om, titta på den här idrottaren, han är så duktig. Men titta istället på hur tänker den personen om man skulle mötas. Och jag älskar det du sa, hur hittar man lösningar på det? För det finns ju lösningar i en stund. Det finns alltid en chans att man kan vinna. Det är något väldigt speciellt. Och du är en väldigt speciell person och du är en viktig person. Och det är kul att du har dedikerat ditt liv till att hjälpa andra. Jag vill personligen tacka dig för allt du har gjort för mig. Och den sista frågan jag har, det är att... Vi har ju delat din historia, vilket är skitkul. Men vad vi egentligen vill är att de som lyssnar på detta gör något med sitt eget liv. Så för de som lyssnar nu, som har en dröm, ett mål och de vill göra någonting. Vad är det nästa steg de ska göra direkt efter den här podcasten för att ta sig lite närmare?
Man behöver ju ha, känner jag, inspiration. Mm. Du behöver ha inspiration. Och du behöver hitta folk att bli inspirerad av. Ja. Och det beror på vad du vill. Vad har du för målsättning? Ja. Men att du hittar någon som är lite kanske... Som har lyckats med någonting som du vill lyckas inom. Och få inspiration där. Det har varit viktigt för mig. Ja. Är det inom idrotten så kan man få hur mycket inspiration som helst av alla framgångsrika idrottsmän. Vad de säger. Ja. Det kan vara en kort intervju. Det kan vara en dokumentär. Bara liksom få ta del av deras mindset tror jag kan vara jätteviktigt för att få den lilla boosten.
Jag tror det är jätteviktigt också att hitta någon som du nästan modellerar och börja där, för du behöver inte uppfinna hjulet. Nej. I alla fall till en början. Och sen ju bättre du blir kan du hitta dina egna vägar. Christian, tack än en gång. Och tack alla ni som har lyssnat och tittat på det här avsnittet. Som jag sa i början är mitt mål att hjälpa minst 10 miljoner människor att gå efter sina drömmar. Och jag kan inte göra det själv. Det är därför jag har killar som Koivuman. Nu är vi riktigt bra vänner och han ställde upp och göra det här. Så jag behöver er hjälp. Dela detta med någon som ni tror behöver lyssna på detta. Som behöver den här lilla extra kicken för att gå efter sin dröm. För det är kul och livet är alldeles för kort för att gå runt och bara tänka på allt negativt och dåligt. Skapa något bra, det finns möjlighet. Om en liten kille från Haparanda kan nå världseliten så finns det hopp för alla oss andra också. Eller hur? Mm. Tack så mycket.